Yes, cost-oriented architecture är dagens ämne. Kan vi börja med den här klassiska sliden som alla tydligen ska ha, vem är jag? Mitt namn är Chris Klog. Jag jobbar som arkitekt, utvecklare, allt i allo på programmering på ett företag som heter Novatrox Consulting, där vi jobbar med mjukvaruutveckling men även den lite bredare delen med business analyst-grejerna, BI, arkitektur och lite såna här saker. Så att vi är lite bredare än bara mjukvaruutveckling. Vilket är varför jag delvis tycker att det är lite intressant med cost-oriented architecture. För det är ett lite annat sätt att tänka på när man utvecklar sin kod. Jag vill bara ha en liten disclaimer innan jag går igång. Microsoft har förstört hela min presentation. Det är sant. Den här presentationen har jag nämligen kom jag upp med för ett antal år sedan. Typ 2 år sedan eller någonting. Och hade en jättebra idé och sen är det inte en enda konferens som har plockat upp den här sessionen förrän idag. Eller till den här konferensen. Så när jag kom in och skulle skriva den så har Microsoft rättat till rätt många av de här små loopholesen jag hade hittat där man kunde tjäna mycket pengar. Nu kan man bara tjäna lite pengar genom att göra det rätt. Men jag tänkte att vi håller ämnet kring att hur vi kan jobba med molnet och ändå ha en rimlig kostnadsnivå. Det går inte riktigt att lura systemet, vilket man kunde göra för ett par år sedan. För då var det en väldig skillnad på att göra det out of the box och vara lite kreativ. Då kunde man halvera kostnaden i vissa fall. Så det var min första disclaimer. Någon som vet vem det här är? Va? Yes, Breaking Bad. Men det är också er kund. Det där är vad kunder bryr sig om, okej? Okay? De kommer till er och så säger de I've got stash. Jag behöver lösa ett problem. Jag har pengar. Lös mitt problem. Och vad gör vi som utvecklare när han kommer in, viftar sedelbuntlar och säger att han ska lösa ett problem? Då kommer vi så här bara, ascoolt. Vi ska köra VNext, vi ska ha continuous delivery, vi ska ha bleeding edge-teknologi, vi ska ha TDD, vi ska ha event sourcing och vi ska ha... Och vet ni vad som händer när man gör det? Man får den där blicken tillbaka. Tror ni att han bryr sig överhuvudtaget? Tror ni att er kund bryr er speciellt mycket om er kod är vacker eller om den är cool eller den är byggd på senaste ramverket? Eller tror ni att er kund bryr sig om det där? Det är inte mycket mer komplicerat än så. Och så fort man har insett det så börjar man fundera lite annorlunda. Och det är den punkten ni måste komma till, eller som de flesta utvecklare i dagsläget måste komma till. För när vi kommer till molnet så blir det lite annorlunda. Så cost-oriented architecture är, vad vi bara highlightade här, är en sak om ni googlar det. Man får 3,500 replies. Det finns folk som skriver om cost-oriented architecture, även om det faktiskt inte finns överhuvudtaget. Så gå inte tillbaka till kontoret och säg vi ska implementera COA i alla våra lösningar. Det är en påhittad akronym, men idén är ganska bra. Ni kan prova att googla den. Ni kommer få jättekonstiga blandade förslag på vad ni ska läsa för någonting. Om vi tittar på hur många jobbar med Azure-utveckling idag? Eller någon form av cloud-utveckling, extremskalning, en del i alla fall. Definitionen av molnet, jag ska försöka läsa det, är typ... Cloud computing offers the perception of unlimited resources and infinite scalability. Det är hela idén med cloud, right? Vi ska uppfatta det som att det finns obegränsat med utrymme, obegränsat med kapacitet. Vi sätter upp våra saker i Azure och så får vi en slider. Och så drar vi den och så får vi fler resurser, right? Det finns inget stopp på resurser. Det är perceived, vill jag bara påpeka. Det finns ett stopp på resurser. Någonstans så tar Microsoft servrar slut. Men det skulle vara sjukt kul att se och försöka hitta när de tar slut. För jag lovar, de har många. Jättemånga. Nästa del är att cloud computing is a pay-as-you-go service where you only pay for what you use. Så vi betalar bara för de delarna som vi använder. Alltså förlåt, men... Är det bara jag som tycker att det ekar in i det här rummet? Så, vi provar sådär. Så vi betalar bara för det vi använder, vilket är skitballt. Vi behöver inte gå och köpa snordyr hårdvara för att hantera den högsta lasten vi kan tänka eller whatever. Utan vi bokar upp det vi behöver och så använder vi det bara för det. Var det någon som var på Andras Brattlands session tidigare idag? App services tror jag det var. Han berättade själv hur de hade i ett projekt han var med i gått och köpt hårdvara för 800 000 spänn och sen tog pengarna slut. Det är en skittråkig lösning. Och här kommer det alltså bara, vi betalar bara för det vi använder. Vi börjar litet. Men vet ni vad som händer om man är som mig och ser de två sakerna? Då ser jag det här. Att cloud computing offers internet scalability of your hosting bill. Det är definitionen av cloud. Microsoft kan ge er precis hur mycket prestanda ni eller resurser ni vill ha, men de kommer också ta precis hur mycket de vill ur ert bankkonto. Och om ni inte tänker på det så blir det inget bra. Så inte bra, okej? Vi måste fundera på det här. Redan från dag ett måste vi fundera på vad är kostnaderna. Men innan vi går till kostnader så tittar vi lite grann på skalbarhet, right? Jag har hållit på med Azure sen 6 år tillbaka eller någonting, i princip när det släpptes. Och i början när man åkte runt och sålde in Azure till kunder så pratade man alltid bara skalbarhet. Det var bara att man kunde skala massivt, det är skitballt, ni kan ta vilken last som helst. Och man pratade om slashdot-effekten. Nu tror jag att slashdot-effekten var typ 8 år sedan. Jag tror inte det är någon som använder det längre. Men i princip idén att om ni får en jättelast så kan ni Azure bara skala ut och så löser det problemet. På den tiden jag har jobbat med Azure så har jag haft en enda kund och ett enda uppdrag där den skalbarhetsnivån att bara kunna skala oändligt har varit en prioritet. De andra människorna går och använder det till att det är billigt, det är snabbt, det är effektivt. När skalbarhetsgrejen förlorar lite grann sitt säljargument hos de flesta kunder som vi har. Och det sköna var att den lösningen kunde skala i princip obegränsat. Den var byggd så att vi kunde dra i alla sliders och ändra allting och behålla prestanda till en obegränsad mängd användare. Och jag tror högsta antalet människor på den sajten samtidigt är 8 eller någonting i dagsläget. Men den kan skala. Den kan skala jättemycket. Och den är billig när de inte är uppskalade, så att den är helt okej. Men vi har scale up och scale out. Så det här är idén med scale out. Och det är där Azure kommer in väldigt mycket. Vi bygger små saker. Små, små, enkla commodity-server som inte kostar så mycket. Och så skaffar vi ett helt gäng av dem. Vi blåser ut en hel härka av instanser där varje instans kostar små pengar. Och så delar vi upp vår last och skickar ut den på en massa små enheter istället. Och så kan vi skala lite snyggt och enkelt med lite instanser hit och dit och få det vi behöver. Och så har vi scale up. Bygg större, större, större. Dyrare maskiner, större maskiner, mer hårdvara. Vilket jag personligen har predikat jättemycket. Skit i att skriva effektiv kod. Släng hårdvara på problemet. Det funkar faktiskt rätt väl om jag ska vara väldigt ärlig. Men i molnet så är det inte alltid den lämpligaste lösningen. Men å andra sidan så finns det scenarion där scale up är väldigt mycket mer effektivt. Om ni till exempel kör SQL, kör ni databaser, så är scale up den enda möjligheten ni har i princip om ni vill kunna hålla transaktioner till exempel. Jag har byggt ett antal system där vi kör scale out på SQL, där vi skalar ut ett gäng olika instanser med multitenancy i varje databas och sen ett gäng instanser där man räknar ut vilken databas de ska till beroende på vem de är inloggade som och så vidare. Men vi kan inte göra transaktioner över de här databaserna. Vi kan inte ställa frågor, cross-shard queries, över de här frågorna överhuvudtaget. Behöver vi lösa det? Ja, men då är scale up ena vägen att gå. Men det sköna med Azure och med cloud computing är att det finns ingen kostnadsskillnad här. Vill ni ha 4 CPU eller 4 cores så kan ni antingen köpa 4 stycken enkel core CPU-maskiner eller instanser, 2 stycken dubbelcore eller en med 4. Kostar ingen skillnad. Vilket också är apballt, för har ni stora laster som måste hanteras så är det i molnet mycket ekonomiskt sett precis lika värdefullt att plocka upp 10 000 servrar i en timme som att plocka upp en server i 10 000 timmar. Vilket är varför molnet är extremt lämpligt för processer som renderingsfarma till exempel. Eftersom kostnadsbilden är på det viset att vi betalar för vad vi använder, så att om vi skickar ut 20 000 servrar till att göra vårt jobb och sen plockar ner dem igen en timme senare, så har ni fortfarande en hyfsad kostnad, men den är fortfarande mycket mindre än att gå till Dell och beställa 20 000 servrar. Vilket är väldigt kul att göra någon gång. Men kom ihåg en sak med molnet. En instans blir väldigt snabbt ingen instans. Hur många tänker på det här när ni bygger saker för i allmänhet, att allting ni bygger alltid måste vara scale out. Ni måste ha lastbalansering på allt ni bygger i alla tillfällen. Någon som tänker på det första gången ni sätter er ner och skriver kod? I molnet är det ett måste. Magnus Mortensson pratade om cloud-koncept och grejer, och han var igång och pratade om SLA 99,95%. Jättebra, ni får 99,95% om ni har minst två instanser. Har ni en instans har ni inget SLA överhuvudtaget. Av den enkla anledningen att Microsoft utan tvekan kan ta och plocka ner er instans här borta för att det är lite trångt på den servern och poppa upp den här borta. Eller den här servern går ner. Då tar det en liten stund innan det poppar upp en instans på ett annat ställe när på en server som fungerar. Så att allting är lastbalanserat. Ni kan inte bygga instanser som bara kör, eller applikationer som bara kör på en instans. Allt är lastbalanserat by default. Eller måste vara det. Vilket får den här grejen att ni måste fundera på vad kostar det var offline? Jag kan glatt erkänna att en hel del av de applikationer jag har byggt åt kunder genom mina år har ingen direkt jättekostnad om de är offline. Är de offline en timme här eller en timme där? Ja, det är pinsamt, men det är ingen direkt kostnad. Är ni Amazon och går offline i en timme så blir det dyrt. Det blir jättedyrt jättesnabbt. Så det är också en sak som ni måste fundera på när ni väljer att gå till cloud. Vad är kostnaden för offline om vi inte lastbalanserar? Kommer ni fram till att det spelar ingen roll om vi är offline en timme? Skit i det, spara pengarna. Sätt inte upp två instans som ni inte behöver. Men räkna med att ni kommer att vara offline. Vilket leder till nästa sköna sådana grejer när man flyttar till molnet som man ska tänka på. Det fanns en bild på nätet som jag hade tänkt att använda, men den var vit i bakgrunden. Där det står, you don't choose Chaos Monkey, Chaos Monkey chooses you. Någon som vet vad Chaos Monkey är? Tre pers. Chaos Monkey är en del av Simian Army, som är ett projekt som Netflix har på GitHub. Netflix bygger på en utskalad miljö, på georedundans och allt möjligt för att kunna överleva och oavsett i princip vad som ens händer. De bygger på en microservices-arkitektur där varje service är i princip byggd på det viset att om den är beroende av en annan service så måste den ha en fallback om den servicen inte är tillgänglig. Det vill säga att de ska fungera i alla situationer även om servicer runt omkring dem trillar ner. Så det innebär att om du kommer in och egentligen ska få din lista över filmer som är rekommenderade för dig, men den rekommendationsservicen är nere, så fallbackar den till en annan service som ger dig de topp uthyrda filmerna för tillfället. Och är den nere så fallbackar den till en hårdkodad lista. Alltid vara med på att saker och ting är borta. Och när ni flyttar till Azure och flyttar till cloud så är det inte bara era egna servicer, det gäller alla servicer. En läskig sak som jag inte ens har reflekterat över när jag har byggt applikationer tidigare är SQL. Hur många av er sitter och bygger in retry-funktionalitet när ni kör SQL på en lokal maskin? Ingen, för det finns inte. Om er SQL inte svarar i er on-premise-miljö så är SQL-burken död. Okay? Ni har andra problem. Någon har datorn sladden har gått ner, whatever. Ni kommer inte skriva kod för att säga, kan du prova om 2 sekunder igen? Men i molnet så måste vi defaulta till det i alla situationer. Vi måste vara förberedda att alla saker i molnet kan gå ner, försvinna, inte vara tillgängliga, inklusive er databas. Så att ni måste alltid ha retry-logik och andra sätt att hantera det, vilket leder till nästa grej med kostnad. Hur långt vill ni gå i er säkerhet, i er redundans, i er fallback-modell och vad kostar det? Inte något man tänker på jättemycket, men det är någonting som man måste ha i åtanke i molnet. Och SQL retry-grejerna finns inbyggda när ni gör saker i Azure numera i de flesta fall. Samma sak när ni går åt blob storage så finns det inbyggda retry-policies i SDK och liknande saker. Så ni behöver inte göra så mycket, men ni måste ha det i åtanke. Det var något annat jag hade tänkt säga, men det var säkert inte viktigt. Så i princip, varenda beslut ni tar under hela utvecklingsprocessen kostar pengar. Någon som har tänkt på det tidigare? Någon som nickar? Yes! Nej, men jag är lika skyldig till att inte tänka på det som alla andra. Vadå en databas kostar pengar? Det står en databasserver i hörnet ändå. Släng upp en DB till på den. Det ligger väl ni har väl en virtuell maskin som kör SQL någonstans. Vi kan bara slänga till en databas till där. En ny användare. Den har ingen kostnad, right? Vi har ju redan 16 webfronten som vi slänger in lite extra på någon av dem. Det spelar ingen roll. Den har ingen kostnad, right? Är det någon här som kan säga mig vad driftskostnaden på en server på ert kontor är? Den kostar... Det är jättelätt att man inte kommer till den punkten där man inte vet det, för det är skitsvårt att räkna ut vad kostar en server idag. Vad kostar den att köpa är ganska lätt. Jag lovar, går ni ut så kommer HP ge er ett pris rakt upp och ner på ett rack. Det är inga som helst problem. Problemet är, vad kostar den i driftstid med gubben som måste vara anställd för att klappa om den där, och internetuppkopplingar och nertider och andra saker som ni måste få med i det. I molnet, där är det en helt annan grej. Varenda sak ni gör där, varenda liten grej ni klickar i kostar pengar. Det är jättekul att gå på typ Brattlands och Mortensons dragningar där de visar i portalen. Och så lägger man till en sån här och så lägger man till en sån här, och så eftersom jag ska hålla koll på hur många gånger den här sidan har blivit efterfrågad så behöver jag sessionshantering i en Redis cache. Så jag slänger till en sån också. Och så lägger jag till en sån här och så en liten databas, lite så här saker. Och min enda tanke är, vad är slutkostnaden på det där? Det finns nämligen jättelätt att räkna på vad kostnader i Azure är när ni planerar. Men jag skulle jättegärna säga att portalen hade liksom en stor siffra. Här är vad du kommer betala. När man gick in på en resource group så stod det, den här resursgruppen kostar så här mycket varje timme. Så skitballt. Så varje beslut kostar pengar. Om ni vaknar upp en morgon och så säger ni, jag vill hosta en webapp i Azure. Så kommer jag säga att det kostar 441 kronor i månaden. Varför 441 kronor? Jo, för att enligt Azures prissida så kostar en app service instans 441 kronor i månaden, ungefär baserat på 744 timmar i månaden och bla bla, conversion rates mellan dollar och SEK och grejer. Men typ det där. Är det rimligt för att hosta en webbsida? Jag vet inte. Det finns ju de som tar typ så 2 kronor i månaden. Det är servicenivån är lite annorlunda dock. Men om jag kommer upp och vaknar samma morgon och säger jag vill ha en webbsida som inte trillar offline lite av och till, då kostar den 882 kronor. För då behöver jag 2 instanser. Enkelt beslut. Jag vill ha en webbapp 441. Jag vill att den stannar online 882. Börjar ni bli rädda nu eller? Vi fortsätter lägga till saker. Jag vill kunna lagra data till min webapp, right? Jag vill ha data till den. För 882 kronor plus peanuts. Peanuts innebär att data kostar ingenting. Vill jag lagra data i blob storage så kostar det 19 öre per gig och månad plus någon töntig typ 28 öre per miljon requests eller något sånt. Det vill säga peanuts. Men om jag säger att jag vill ha en webapp som inte går offline lite titt som tätt, som har data som jag kan ställa queries mot, då är det 922 kronor. För då behöver ni nämligen ha en SQL-databas. För ni kan inte köra queries mot table storage eller blob storage. Ni kan köra begränsade queries mot table storage, men bara på partition och row key. Så ni kan inte ha någon avancerad logik kring hur ni vill ställa frågor. Då hoppar priset upp. Det här är skitkul. Man kan fortsätta alla evighet. Så vill jag ha en cache så kostar så här mycket. Så vill jag ha lite mer. Så folk... Det är läskigt. Det blir snabbt mycket pengar, jag lovar. Det blir jätteledsen när jag dessutom var tvungen att titta vad saker och ting kostar inför den här presentationen. För det har jag aldrig behövt göra. Jag har alltid bara sagt till kunden, ni behöver en sån här, en sån här, en sån här, en sån här. Och så har de löst resten. Jag tror jag ska börja titta på vad det faktiskt kostar. Även om jag bryr mig om kostnadsnivån så har jag aldrig liksom faktiskt tittat på kronor. Det har liksom aldrig varit intressant, för det har bara löst sig. Tack, vem den var som måttade in sitt kreditkort. Så finns det några tips då? Vad ska vi tänka på när vi gör cost-oriented architecture, när vi designar för molnet? Finns det några sådana saker som gör att vi kan spendera mindre pengar? Och det gör det. Men som jag sa, Microsoft har sakta men säkert rätat ut en massa av de här sakerna. Mycket av deras nya typer av deployments till molnet och nya tjänster jämnar ut fältet lite mer, vilket innebär att det inte är lika lätt att tjäna mycket, mycket, mycket pengar. Det fanns tidigare sätt där man kunde tjäna mycket pengar om man ville köra små grejer. Där man kunde halvera kostnaden eller till och med dra ner den till 25% eller något liknande. De finns inte riktigt kvar, så att det blir lite mindre tips. Lite mindre såna saker, men det är ändå en tankeställare. Ja, just det. Default to pass är ju steg nummer ett. IaaS, alla vet vad pass är. Någon som inte vet vad pass är? Okej. Okay. IaaS är... Jag brukar säga nödlösning, men jag tror att det är politiskt inkorrekt att säga. Så jag tänker säga för specialfall. IaaS har två delar som är bra. Det ena är lift and shift-scenariot, det vill säga vi tar vår existerande miljö och flyttar den till molnet. Men det är inte det molnet är tänkt till. Det är ett ganska tråkigt sätt att flytta till molnet. Det var det Mårtensson pratade om också. Att bara flytta sin existerande virtuella miljö till en virtuell miljö i molnet ger ganska lite. PaaS är ett sätt att man borde använda molnet. Men det finns scenarion där IaaS är bättre. Det finns situationer där det är effektivare och bättre att slänga upp sin egen SQL Server-instans i en virtuell maskin än att använda SQL Databases till exempel. Men man behöver vara ganska noggrann på de scenarierna för att hitta sweet spot på vad IaaS funkar bäst. Men vad är det som gör PaaS mycket bättre då, ur ett ekonomiskt synvinkel? Det är inte mycket mer svårare än så än att för det första, ni har inget underhåll. Okay? Så fort ni går på IaaS så måste ni själva patcha era servrar. Ni måste ha någon som är där och klappar om. De måste se till att allting lirar, se till att alla patchar är installerade, att alla säkerhetsprylar är uppsatta och så vidare och så vidare. Kostar pengar. Så fort någon ska göra någonting så kostar det pengar. Det är inte bara när ni klickar saker i portalen det kostar pengar. Det kostar pengar i portalen, men det kostar också för att ni klickar i portalen, för ni kostar pengar. Nummer två. Ni behöver inte backa upp en PaaS-miljö. En IaaS-miljö är ju rätt så rekommenderat att ni har en backup-lösning för. Om er miljö dör så är det ganska schysst att kunna återställa den någonstans eller något liknande. Om någon råkar skriva över en databas i en SQL-instans så är det schysst att ha en backup av den databasen till exempel. Och så. Den kostar pengar. Och behöver hanteras. Och PaaS-instanser är faktiskt billigare. Om ni tar samma instans i en IaaS-miljö som i en PaaS-miljö så är PaaS-miljön billigare. Så om vi tar och jämför till exempel en vanlig IaaS virtuell maskin, en A2 med backup. Backup finns som en service där man bara säger jag vill backa upp min maskin ever so often och så betalar man varje månad. Så blir kostnaden 1213 kronor plus underhåll, vill jag bara påpeka. Och väljer ni en Azure App Service som är exakt likadan förutom hårddiskstorleken, det är samma cores, samma RAM, så betalar ni 1173. Inte jättestor skillnad, det är 40 kronor i månaden i skillnad. Gånger två, eftersom ni lastbalanserar allting, right? Nu borde ni veta vid det laget, jag har sagt lastbalanserar typ 22 gånger redan. Så det är 80 spänn plus underhåll. Ingen jätteskillnad, men still, prisskillnad. Om ni sen dessutom byter ut er app service mot en cloud service i samma miljö, så får ni helt plötsligt en mycket större hårddisk och ni betalar mycket mindre pengar. Ni betalar 937 kronor istället. Gånger, ja, så då, 276 kronor i månaden i skillnad gånger två, så 552 kronor eller whatever det där blir. Är det någon som har byggt cloud services i Azure? Okej, jag börjar så här. Hur många av er har byggt någonting i Azure? Händerna upp. Hur många av er har byggt någonting med app services, alltså websites och liknande? Och hur många av er har kört cloud services? En. Du har gjort ett tag, eller hur? Du har jobbat med Azure under... Precis. De enda människorna som vet att det där typ finns är de som har varit runt tillräckligt länge för att ha varit med där i början. När man laddade upp ett paket med det man ville köra. Och så var det två stycken blå boxar med en liten sak som snurrade i mitten. Och så gjorde man en VIP-swap mellan dem för att få dem i produktion och grejer. Det är en ofantligt arkaiskt sätt att jobba med kod. Det känns jättekonstigt deployment-mässigt jämfört med websites är horribelt. Men en cloud service är i princip en vanlig IaaS-miljö. Ni får en hel instans. Ni har inga begränsningar. Ni vet i websites och app services så brukar man ha en del begränsningar. Eller hade det tidigare i alla fall på att komma åt vissa saker på disk och vilka cert och sånt. Man kunde inte ladda upp cert på hur man ville och man fick liksom inte fri access till hela maskinen. Den där ger er fri access till hela maskinen. Ni kan hosta hur många webbsajter ni vill i en enda cloud service. Om man är lite teknisk kunnig kan man nämligen gå in och konfigurera om och ändra sin cloud service till att hosta x, y, z antal olika webbsajter i en enda instans och bara betala 937 kronor. Och man kan dessutom hacka den till att köra både web roles och worker roles, det vill säga både köra background processing och webbapplikationer i samma instans och fortfarande bara betala det där. Så fundera lite grann på vad ni väljer. Build to split är en teknik som vi använde väldigt mycket tidigare. Än en gång, den är inte riktigt lika intressant idag eftersom ni har app services. App services är huvudanledningen att Microsoft har förstört min presentation. För den plattformen är mycket bättre än vad de hade tidigare. Men build to split-idén är att vi använder cloud services. Och då gjorde vi så att vi satte in webbappen, vår webbapplikation och vår worker-roll. För ofta var det så att man bygger en website och så har man en worker som ligger och processar meddelande från kön och gör background-förändringar. Då kunde man slå ihop dem i en enda instans och deploya dem till en enda instans även om det var en web-roll och en worker-roll. Och då kunde man köra det i dev och test och betala små pengar för de miljöerna. Man kunde köra det i produktion på bara två instanser. Och sen samma ögonblick som produktion börjar ta fart och produkten börjar få lite last och liknande så kunde man splitta upp dem. Och då går man från två instanser till fyra instanser. Det vill säga man lastbalanserar både worker-rollen och webbrollen. Och sen därefter så har man möjligheten att happy case, när allting går skitbra och ni har jättemycket last, då kan ni helt enkelt skala de sakerna individuellt. Men ni kunde fortfarande ha en extremt billig första lösning. Och det ballar att jag funderar på det här mer och mer, att förutom att det är knöligare att bygga en sån här miljö så är det faktiskt scenarion där det här kan vara användbart. Och by the way, när ni kommer till happy case så är det aldrig någon som gnäller om det kostar pengar. För när ni har så mycket last på era servrar så att ni måste skala upp så tenderar chefen att vara nöjd. Då brukar man få dra i den här sliden lite fritt liksom. Vi har så mycket last och så mycket folk som betalar köper saker på vår sajt så att vi behöver skala upp. Ja, nej. Det är bara tack och ta emot och göra det då. Men fundera lite grann på passgrejerna som jag sa. Cloud services är fortfarande där. Det finns fortfarande, går fortfarande att köpa. Det är bara att ingen gör det. För att det är lite knöligt. Men om vi jämför Azure App Services versus Cloud Services så är skillnaden 236 kronor i månaden, om jag har räknat rätt. Gånger två. För lastbalanserad. Jag älskar att gå tillbaka till lastbalanserad så att alla verkligen fattar lastbalanserad. Okay? 236 gånger två, det är 500, vad jag nu kom fram till, 72 kronor eller någonting i månaden. Vad är skillnaden? Den största skillnaden mellan de två plattformarna är att om ni väljer App Services så får ni en skitschysst deployment-modell. Den är jättelätt att jobba med, den är lätt att automatisera och alla utvecklarna kommer vara skitlyckliga och tycka att livet är jättekul och de kommer till jobbet och skrattar och sitter och joddlar framför tangentbordet. Cloud Services, not so much. Den är mycket knöligare, deployas som ett stort paket så har ni många webbsidor i samma så deployas allting på en gång. Ni kan inte göra ändringar i små delar. Det är generellt sett klumpigare. Är det värt 500 någonting kronor i månaden för att få en lättare miljö där utvecklarna sitter och joddlar och tycker att livet är bra? I de flesta fall är det det. Så överväg alltid, allt jag säger här medan ni kan spara pengar måste alltid vägas emot vad är kostnaden rent arbetsmässigt och produktiviteten och hur glada utvecklarna är. Och det här är ju den värsta jobbiga saken, det är att compute kostar. Att beräkna saker i molnet är dyrt inom bygga stora quotes. Det är fortfarande små pengar. Vi pratar fortfarande om kostar så en hyfsad instans kostar 1,50 i timmen. Men drar ni upp 1,50 i timmen över ett år så blir det ganska mycket pengar. Och varje instans blir därför en ganska dyr pryl. Och jag vet mer än ett tillfälle då vi har suttit och ritat på en arkitektur för en Azure-applikation. Och så kommer man upp med det här ultimata scenariot. Så här tror vi att allting ska kommunicera. Och det här är så, jag bodde på Nya Zeeland och jobbade med en kille som var jäkligt duktig på cloud där. Och när jag kom tillbaka till Sverige och vi skulle göra ett cloud-projekt så gjorde jag nämligen samma sak som han gjorde mot mig. Jag lät de andra sitta och rita och vi pratade om ultimata lösningar. Sen när vi var klara så bad jag om att få pennan på till whiteboarden och så gick jag upp och så skrev jag vad varenda del i systemet kostade. Vad är driftskostnaden för varje liten pryl ni ritar in? För de ritade in lite instanser här och lite instanser där och lite servicebussar och lite så här fram och tillbaka. Och så gick jag in och började rita vad kostar den här instansen och den här instansen och den här instansen och den här instansen och vad kostar den här cachen här? Och det slutar de flesta tillfällen tycker man att det slutar med att det huggs lite instanser i många fall. För instanserna är väldigt dyra. Så compute är den dyraste delen ni har i Azure. Det är där man försöker vara lite försiktig med. Så kan ni hitta sätt att göra er kod effektivare och smidigare och lättare så är det bättre. Ett exempel är AspNet 5, nästa version av ASP.NET. En stor anledning till den är att få ner så att den blir resurssnålare så att man kan köra högre densitet med saker på samma server med det ramverket istället för AspNet som vi har idag. Så det är också så här små grejer som kan spela rätt stor skillnad. Hur många av er här har kunder som träffar er webbsida jämnt 24 timmar om dygnet? En? Ingen annan? Det är nämligen ett ganska ovanligt scenario, vill jag bara påpeka. Framförallt, det är en sak att bli träffad från hela världen. Men det är jäkligt ovanligt att bli träffad jämnt från hela världen. Det finns nämligen oftast timmar där vissa typ sen kväll och tidigt i USA till exempel är såna här som, ja, de kanske kolliderar, men det finns perioder i mitten där som vi kanske kan gå ner lite grann. Har vi inte jämn spridning hela vägen? Säg att vi har en sajt som är extremt aktiv i Europa, men den har fortfarande, ja, den har hits från USA, den har hits från Kina och från Japan, men den stora lasten ligger i Europa. Då har ni inte jämn last 24 timmar om dygnet. Ni har last 24 timmar om dygnet, men den är inte jämn. Skala efter det då. Skala upp när ni behöver det och skala ner när ni inte behöver det. Det är liksom hela idén bakom cloud. Se till att ni håller skalstorleken rimlig. Det är där ni kommer tjäna pengar. Hur många stänger av sin dev- och testmiljö? En, två, tre. Duktigt. Jag är så nöjd när jag ser att folk faktiskt har tänkt på det här. För det verkar, oftast när man pratar om det så är det ingen som bryr sig. Man bara, vad spelar det för roll? Det är ändå kunden som betalar. När kunden är han killen från Breaking Bad så vill man göra det så bra som möjligt. Nej, men det är inte speciellt svårt. Alltså helt enkelt att stänga av sin dev- och testmiljö och bara ha framförallt dev-miljön i alla fall online mellan, på kontorstid på vardagar gör en ofantlig skillnad i kostnaden för att driva er miljö. Jag gjorde ett exempel här. Om ni kör en enda app service-instans, ni har en enda liten jävla webbsida i en testmiljö, så är skillnaden 738 kronor i månaden om ni har den på dygnet runt eller om ni har den på mellan 7 och 19 på vardagar. Gånger antalet instanser som ni har igång. Så har ni en dev-miljö som ni dessutom har lastbalanserad, för det har Chris sagt att ni ska ha. Jag har aldrig sagt på testmiljön, men det är vettigt att ha det där också. För det är, om ni inte lastbalanserar testmiljön så vet ni inte om ni har byggt in några problem som orsakar problem när ni börjar lastbalansera. Så kanske ni har åtminstone två sådana instanser för testmiljön. Och ni kanske har lite andra saker. Ni har någon SQL-databas och ni har lite extra worker-instanser och ni har lite lullul här och där, utspridda Azure. Så helt plötsligt så är ni uppe på en 12, 15, 17, 18, 2000 spänn i månaden, eller i månaden, bara för att ni inte stänger av saker. Vet ni hur svårt det är att stänga av saker i Azure? Magnus Mårtensson visade på sin session. Man kör en Azure Automation och petar in ett PowerShell-skript. Det tar typ 3 minuter att göra. Så kommer den stänga av allting och så säger man, jag vill att du kör det här skriptet vid den här tiden varje dag. Inte jättekomplicerat. Och om ni inte vill göra det, så för 2000 kronor i månaden kan jag komma till ert kontor och göra det. Det är lugnt. Det är där pengarna finns. Mm. Det är det som saken, eftersom Microsoft har förstört min presentation. Men den där har de inte lyckats döda ännu. Men jag läste en sak som gjorde mig lite förvånad. Om ni stänger av instanser i molnet så betalar ni inte för dem. Om ni inte kör app services. För app services läste jag, nu kan det vara så att jag ljuger, men jag var rätt övertygad att jag läste det, för jag blev förvånad. De behöver flyttas över till free mode. Eller så måste de delitas. De räcker inte med att stanna dem. Och så var det med alla instanser tidigare. Det räcker inte med att ni stannar dem. Ni var tvungna att ta bort dem. Det är borttaget nu. Men jag har för mig att App Services hade någon klausul som sa vi, de hade en jättekonstig prisberäkning, nämligen med massa stjärnor och grejer, och ni måste göra så här och så här. Så titta lite grann på det där. För det är tråkigt om man håller på att gå igenom jobbet och stänga av dem, men det fortfarande kostar pengar. Då kan ni lika gärna ha dem på. Det är, kan ju lika gärna lämna det öppet för folk att hacka era testmiljö. Så automation. Hur många har helt automatiserade byggen idag? Hur många har inte automatiserat överhuvudtaget sina byggen idag? Den kommer jag ju aldrig få någon att räcka upp handen på. Men är det någon som deployar från Visual Studio fortfarande? Högerklicka, publish. Tack, det är några som är ärliga. Ni andra ljuger. Men så är det ju. Helt ärligt, det händer ju fortfarande. Det spelar ingen roll att allting är automatiserat. Det är, vi har en byggserver, även fast det sket sig idag. Ja, men vi, right click, publish, vi kör upp den då. Automatisering är värt pengarna att lägga ner. Och det är värt att få det att funka. Men det roliga är att det kostar pengar initialt. Och därför är det ibland svårt att övertala kunder att vi vill lägga ner tid på det. Nu jobbar jag som konsult, därför säger jag kunder. Det kan vara chefen också om man jobbar på produktbolag. Men Det kan vara svårt att övertyga dem att vi ska lägga ner en massa tid för att bygga saker, för att bygga det vi bygger, för att sätta det i produktion automatiserat. För chefen ser, eller kunden ser ju inte när man måste ha kodstopp dagen innan och alla mår dåligt liksom redan från morgonen för att man vet att klockan 3 på eftermiddagen ska man börja göra uppgraderingar och ingen får lov att gå hem förrän allting är klart. Och hur många har suttit kvar till midnatt för att någon jävla deploy inte funkade? Många gånger. Så jag räknade lite grann på det för skojs skull. Jag hade aldrig skrivit ner de här siffrorna tidigare, men jag tycker det är väldigt kul att kolla på det. Om ni manuellt deployar 10 gånger i månaden, det är ändå en rätt rimlig deployment-takt. Och ni räknar med att varje deployment tar 10 minuter. Nu vill jag påstå att i de flesta projekt jag har varit involverad i så deployar vi mer än 10 gånger i månaden och det tar mer än 10 minuter varje gång. Men jag tyckte att jag kunde vara snäll. Och sen så konstaterade jag att vad kostar en utvecklare idag? 800 spänn i timmen? Typ ish. Jag går inte för 800 kronor i timmen, ni får betala mer. Och jag hoppas att ni försöker säga samma sak. Det är också därför jag står här och inte har en kund att vara hos i dagsläget. Men vi säger 800. Det innebär att varje deployment kostar 134 kronor. Någon som har räknat på det här någon gång med er egen miljö? För det är rätt läskigt när man inser att ja, ta 2 timmar och sätta upp automatiserade byggen, vilket kanske tar mer tid första gången, absolut. Men säg 2 timmar. 1600 kronor och sen har ni ingen kostnad överhuvudtaget. När ni börjar rulla på det här månad efter månad efter månad efter månad så inser man att det finns mycket pengar att spara på att ha automatiseringen på plats. Och här kommer min favorit. För det var egentligen här hela min prestation började. Mest. Lagringsutrymme är det ni kan spara mest pengar på i molnet. För det är såna här fruktansvärda skillnader på vad det kostar att lagra saker på olika vis. Och det här, genom att vara extremt kreativ, kan ni spara massor med pengar. Så jag gjorde ett litet enkel jämförelse. En basic SQL-miljö. Den är 2 gig som största databas. Och den har 5, någon säger vad DTU är? 1, 2 händer. Det står för Data Transfer Units och är en magisk sån här regnbågssiffra över någon kombination av hur mycket man får lov att läsa från disk och hur mycket CPU man får använda och så vidare. Och så får man ut någon magisk DTU-siffra. Desto högre DTU, desto bättre server. 5 DTU är det billigaste man kan hitta i Azure-spåret som är, det klassas som en basic tror jag, det är det billigaste som finns. 40 spänn i månaden. Table Storage kostar 55 öre per gig och månad plus requests. Så om vi bara bortser från att ni inte skulle ha några requests till grejerna så kan ni alltså lagra någonting i stil med 80 gig eller någonting innan ni är uppe på vad ni får lov att lagra i databasen. Går ni till blob storage så blir det ännu billigare för då är det 19 öre per gig och månad. Och sen, ja, sen tillkommer det i storage-modellen så tillkommer det 28 öre per miljon requests. Medan i SQL så får ni fråga hur mycket ni vill. Det är snällt av dem, eller hur? Och vad spelar det här för roll? Det spelar en jäkla roll. Jag har byggt ett antal system där vi helt enkelt ser till, framförallt om man tittar på att köra saker som CQRS, så är det jättesmidigt att ha en databas som kanske är ganska begränsad i prestanda, ganska begränsad i storlek och liksom bara har sanningen så att säga. Men att man kontinuerligt ser till att flytta ut så mycket man kan ur den in i blob storage eller table storage. I många fall kan vi strunta i en SQL-databas om vi bygger de här delarna rätt. Table storage har begränsningar hur vi kan läsa eller hur vi kan ställa queries. För vi kan bara köra queries på 2 kolumner. Men med det priset så kan vi lagra vår data i många fall många gånger om i olika former så att vi har olika tables för att ställa olika frågor för att få olika svar. Så vi bygger våra egna typ index genom att lagra samma data flera gånger. Kostnaden blir fortfarande mindre. Så jag gick igenom och så gjorde jag ett e-commerce exempel. Det här är fullständigt påhittat. Jag vill säga det redan från början. Jag körde demon för vår säljare och han bara, var kommer de här siffrorna ifrån? Här. De är påhittat, men jag vill bara lite grann visa idén. Om ni bygger on-premise så bygger ni er app och så petar ni allting i SQL, right? In med allting. Vi har inventory-grejer, vi har products, customer-information, ordrar, bilder, allt in i SQL, right? Det är så vi lagrar saker on-premise. Inga tveksamheter kring den överhuvudtaget. Det är ingen som tycker att vi lagrar bilderna på disk och sen har en referens i tabellen. Okej. Okay. Det finns nog lektioner i SQL och sessioner om SQL också. Gå till en sån och så fråga databaskillarna vad de tycker om att ni petar in stora binärer i SQL. Det blir säkert jättepopulärt. Så de flesta har kommit till den här modellen. Och ja, så funkar det. Bygger man on-premise så säger man helt enkelt vi ska lagra någonting, skitbra SQL, in med det. Jag är så glad att jag aldrig har betala för SQL, för SQL är snordyrt. Även om ni ska köpa en licens liksom till ett företag. Så vi kommer upp till den modellen, right? Men vad händer när vi flyttar till molnet? Och vi inte behåller den här modellen utan man låter mig gå totalt crazy över er datamodell. För då ser den ut så här. Och I'm not kidding, det där är en fullt fungerande, fullt använd datamodell. Inte specifikt för en e-commerce-applikation, men jag har satt den här i produktion åtminstone en gång. Search-delen, om vi tar bort den så har jag satt den i produktion flera gånger. Search är lite speciell. Så det vi gör istället är att vi petar in inventory-prylarna i SQL. För vi vill ha transaktioner, vi vill ha transaktionsmöjligheter när vi ändrar in, alltså lagersaldon och såna här saker. Och produkter petar vi in i SQL också, för vi vill ha någon form av koppling mellan vårt inventory och våra produkter. Och vi vill kanske ha någon basic sökfunktionalitet på produkterna också. Men jag föreslår också att vi tar produkterna och petar in dem i Azure Search. Azure Search ger oss möjligheten att göra så coola Google-like-sökningar istället med lite fuzzy logic och vikta olika sökresultat och liknande saker. Så vi slänger in en del av den datan eller duplicerar en del av den datan in i Azure Search. Sen tar vi customers. Behöver vi dem i SQL-tabellen? Egentligen inte eller SQL-databasen. Vi behöver kanske ha referens till något ID eller någonting och kanske några basic uppgifter. Men allt annat kan vi nästan spara i table storage, right? Nästan alltid så letar vi upp användare baserat på deras ID eller deras e-mailadress eller någon form av unik identifier. Hur ofta går ni in och söker i en e-commerce-site på som administratör? Jag vill hitta alla kunder som heter Erik. Det är inte så jättevanlig sökning. Så vill att ni har så här namnsdagserbjudande som ska skickas ut. Yes? De kan få, ja, absolut. Det är möjligt, men dubbellagra. Skicka ut det. Om ni, kommentaren var att det finns, kan finnas en marknadsavdelning som kanske vill ha CRM och såna här saker, konstiga prylar som så här, människor som bryr sig om siffror. Det kändes inte helt rätt att säga, men de vill ha såna saker. Men lagra det där också då. Det är helt okej. Men idén är i alla fall att fundera lite grann på vad vi petar saker. Orderprylar. Orderprylar hämtar vi nästan alltid upp baserat på användaren. Så varför inte lagra den i table storage också och nyckla den på användaren? Och om vi inte vill ha den i table storage, för table storage är ju lite dyrare än blob storage. Så vad säger som att vi tar och lagrar den i table storage tills den är ett år gammal. Sen flyttar vi den informationen över till blob storage och har en sämre vy. Liksom. Vi får en mycket större blob där med JSON-data eller whatever vi vill spara. Någon serialiserad form av information om alla tidigare ordrar. Så när kunden går in på sidan så kan han fortfarande titta på sina ordrar ett år bakåt. Vill man gå längre, ja då är det en lite större process av att hämta liksom alla ordrar och visa upp dem. Kombinera, blanda, friskt. Och vad händer med kostnaden på det här? Om vi kör enligt första exemplet att vi kör allting i SQL. Så förutom att DBA:n på ett företag kommer typ dö där, så blir det här kostnaden om ni flyttar till molnet. För ni kommer behöva köpa en fet SQL-databas eftersom varenda bild som ska visas upp på hela sajten ska läsas ut ur databasen. Och liknande saker. Så databasen kommer träffas extremt mycket. Det kommer vara höglast. Vi behöver köpa en stor databas. Behöver vi en P2-instans? Inte vet jag, men jag slämde till med en stor SQL-instans för att få ut min poäng att det var dyrt. Om vi flyttar våra bilder till blob storage, ja då kanske vi kan gå ner en storlek i databasen för det blir färre requests med att hämta upp alla produktbilder och liknande saker. Vi kan lägga en CDN framför och lite sådana saker. Så helt plötsligt går databasnivån kanske ner ett steg och blir 3661 kronor och så lägger vi till lite locally redundant blob storage för 19 öre i månaden. Och så blir det typ 3665 kronor istället, det vill säga nästan hälften. Och går ni min så här vansinnesmodell och lagrar på alla möjliga ställen och bryter ner datat och så här, så hamnar ni kanske på den här modellen istället. Vi behåller inventory i SQLen, men i gengäld så kanske vi kan gå ner till en mycket mindre SQL. En standard SQL istället för en premium-version. Vi lägger även produkterna i SQL, men även i search. Så vi behöver köpa till en search-enhet, och den är dyr. Search är snordyrt. 1968 kronor för en unit, vilket är apdyrt. Det är dyraste pryl jag kan kunna hitta. Nej, förlåt, det kommer dyrare sen. Men det är bland det dyraste ni kan hitta i Azure. Och sen lite table storage, lite blob storage, så helt plötsligt kostar det nere på 2,500 kronor i månaden istället för vad jag hade från början på 7,2 eller någonting. Tror ni att er kund eller er chef eller vem det nu är kommer vara nöjd när ni kommer och säger, ni vet när driftskostnaden vi hade på 7,500 kronor i månaden, den är 2,5 nu. De kommer bli skitnöjda. Jag lovar, Heisenberg kommer ge massor med pengar, så stora tjocka sedelbuntar. Och sen använd Microsoft SQL. Det här är ett tips från coachen på alla sätt och vis. Är det någon som visste att man kan köra Oracle i molnet? Okej. Okay. Är det någon som kör Oracle i molnet? Jag var tvungen att titta. Jag blev så nyfiken. För jag gick in och tittade och så var det så här. Oracle är Libans, för man hyr en licens. Och sen så måste man hyra en VM också. Så man måste slå ihop kostnaden för licensen och för den virtuella maskinen. Och hur stor virtuell maskin ska man ha? Jag har ingen aning. Men jag tog minsta, billigaste virtuella maskinen som de godkände eller tyckte var lämplig att sätta en Oracle-licens på. Och så tittade jag vad det kostar. En standard edition kostar 8000 spänn i månaden. Och vill jag ha en enterprise edition så kostar den 20000 spänn i månaden. Och det är på en liten, ursäkta uttryck, men piss-VM som har nästan ingenting. Så ni kommer troligen behöva skala VM dessutom en 6-7 steg uppåt. Så hamnar ni på 35 000 spänn i månaden för att ni ska Oracle. Tror ni vinsten av att använda Oracle över SQL är värd 35 000 kronor? Förlåt, minus kostnaden av en SQL-databas. 34 960 kronor mer än en SQL-databas. Så kan ni hålla er till Microsoft-prylar så kommer de uppenbart vara billigare. Det är ju ganska naturligt att Microsoft typ tycker att ni ska använda Microsoft-prylar i Microsofts moln i så hög utsträckning ni kan. Men de erbjuder även självklart Linux-prylar och MySQL och grejer. MySQL är ju betydligt mycket billigare, det är bara Oracle är helt absurt ut. Min gamla nyzeeländska chef räknade ut att om man satt upp en, han hittade någon licens man kunde hyra med en schysst virtuell maskin så att man betalade 260 000 kronor i månaden för att driva den eller någonting. Han kom fram till att det gick att köpa två stycken sportbilar för samma pris på en årsförbrukning. Så ni kan bränna pengar om ni vill, det är jättelätt. Asynkrona workloads är en sån här sak som jag vet att Magnus nämnde också. Han snodde halva min presentation där inne. Men idén är, istället för att ni hela tiden är beroende av synkrona anrop, ni anropar webbservern anropar någon backenden gör sin pryl och sparar allting och så får man tillbaka svaret och så notifierar man klienten. Så om vi väljer att köra det asynkront istället så skickar ett meddelande till webbservern, webbservern lägger ett meddelande på kön och sen så finns det en processor som processar kömeddelanden och gör det som ska göras enligt meddelandet. Så förutom att det är jättesnyggt, arkitekturellt, decoupled och alla såna fina ord som alla slänger på, så finns det en annan vinst med det och det är att ni kan använda köerna som gummiband. Och med gummiband menar jag, den dagen ni smäller på riktigt mycket last, ni får en sån här jättepeak helt plötsligt, så kommer ingenting gå ner för att ni skalar upp. Utan istället kommer ni bara fylla kön. Och sen kan ni välja, vill jag skala upp min backend och mina processorer och lägga till fler processorer för att hålla kön nere? Eller struntar jag i det och låter kunden vänta lite längre? Är det okej om kunden får vänta 15 minuter innan mejlet med att ordern har gått igenom kommer? Ja, bra. Då kan vi låta vår instans och låta dem jobba. Och så får de jobba ner kön och så tar det lång tid för varje meddelande i kön. Nej, kunden måste ha svar nu. Ja, men då kan ni skala upp. Men det innebär att ingenting trillar sönder för att ni har en kö emellan. Och ni kan själv välja om ni vill spendera mer pengar eller inte. Vilket är en vettig grej. Jag vet att Magnus pratade mest om det av liksom workload och inte bränna upp databasen och liknande saker. Men huvudgrejen för mig är att vi kan själv välja huruvida vi vill skala upp vår backend eller inte. Och så har jag några varningar. För jag har några exempel på riktigt dåliga beslut för Azure. Och de är nästan viktigare än de bra besluten. För tar man dåliga beslut så är det klart sämre än att inte ta bra beslut. T tenant-aware architecture. Jag har aldrig hört någon säga det, jag vet inte ens om det heter så, men jag kallade det. Jag hade en kund som jag hjälpte med en helt annan pryl, en säkerhetsimplementation. Men de hade en arkitektur som var SaaS-baserad, en SaaS-tjänst i molnet, där arkitekturen var baserad på varje tenant. Så varje användare, varje kund var en del av en specifik arkitektur. Så när de fick sin egen domännamn kopplat till, och sen när de loggade in så blev de routade baserat på vem de var, så blev de skickade till en viss uppsättning i hårdvara eller en viss uppsättning, en viss virtuell miljö. Och de hade en, det var en ganska komplex miljö, men det var i princip så att de satte upp, de provisionade x antal instanser, och så sa de här instanserna ska användas av de här kunderna. Och sen när det kommer nya kunder så provisionar vi fler grejer och så pekar vi dem dit. Och så höll de på så. Det låter kanske inte jättefarligt, right? Det är väl helt okej. Okay. Men den här är jätteläskig att se. Den här svarta prylen som går i mitten, eller mörkblå tror jag den är, den säger hur mycket pengar man tjänar. Man ska inte använda en laserpekare, men jag gör den då för det är lättare. Det här, den x-axeln, säger hur många kunder de har. Så ju fler kunder de har, desto mer pengar tjänar de. Det är ju en ganska schysst kurva. Om den är på något annat vis så ska ni sluta göra det ni gör. Men de har också en kostnad på infrastrukturen som funkar på det här viset. Det vill säga, för att kunna komma igång så måste de köpa en viss mängd infrastruktur. Och när de kommer till sex användare, de har konstaterat att typ sex stycken tenants var lämplig för en uppsättning arkitektur, en uppsättning hårdvara eller virtuell miljö, så var de tvungna att hoppa upp ett steg och sätta upp en helt ny uppsättning instanser igen för att ta hand om kund nummer 7. Och så gjorde de det fram till kund nummer 12. Och så på 13 måste de sätta upp nya instanser igen. Det är skitläskigt, för den här kurvan är hur mycket pengar de tjänar. Lägg märke till att det står minus här. Det där är nolla. Så som i alla miljöer så börjar de att förlora pengar. Det är jäkligt svårt att komma ifrån. Att med en kund så kommer man förlora pengar, för att Azure kommer vara dyrare i de flesta fall. Och desto mer användare de får in, desto mer pengar tjänar de, tills de når den där punkten. Tror ni de ville sälja sin tjänst till den sjunde kunden? Och jag skämtar inte, jag var där och pratade med dem, och då säger han, ja, vi sitter i en liten säljutmaning just nu. Ja, vadå? Vi har en kund som är jäkligt intresserad, men vi har inga andra prospects. Ja, så. Jo, säljer vi in den kunden så förlorar vi en jävla massa pengar fram tills vi kan signa upp ett par kunder till. Så säljmodellen blev att de spurtade upp den där punkten, och sen blev de rädda, för sen ville de inte ha på någon mer förrän de kunde sälja in ett x antal nya kunder igen så att de kunde hoppa upp. Och det där fortsätter på alla de där punkterna. Så snälla, tenant-aware architecture eller instances är inte en vettig lösning. Den kan se rätt lämplig ut, men bygg allting fullständigt agnostic, alltså stateless, och se till att allting bygger på att ni bara kan slänga in vilka tenants som helst på vilken hårdvara som helst. Ni kan, databaser är en sån sak som ni kan skala ut hur mycket ni vill och sätta vissa kunder i vissa databaser. Det är en jättevanlig miljö. Men allting framför databasen, se till att allt det är fullständigt unaware av vilken kund de tillhör. Annars kommer det bli skräp. Hur många kör messaging idag? Skickar saker till servicebussen till exempel, eller lägger saker på kö och liknande saker? Ett par, tre. Det är en jättebra princip, men den kan bli väldigt, väldigt farlig. Jag har byggt det här, vill jag påpeka, många gånger om. Nej, inte många gånger, men ett par gånger. För jag tyckte att det var en jättebra idé. Vi använder servicebussen, där uppe ni ser, jättefin buss. Det är den där vita linjen. Man skickar in någonting i servicebussen, ett meddelande att någonting ska göras. Så har jag en processor som går in och hämtar ut det här meddelandet. Och så processar han det lite grann. Och så när han är klar med sin del så skickar han ett nytt meddelande och säger, nu är jag klar med min grej. Och så är det en ny kille som plockar upp hans meddelande, och så gör han lite grann och så skickar han ett nytt meddelande. Och så pågår det så där lite grann tills det är färdigprocessat. Vi gjorde det med att man skickade upp information på servicebussen att man hade laddat upp x antal bilder och videos och grejer till blob storage, och det skulle skickas till Facebook och till e-mail och liknande saker. Så den första processen tog emot all informationen och petade in det resizade bilderna tror jag, och sen skickade meddelandet så att nu är bilderna resizade, och sen det nästa plockade upp bilderna och skickade in all information i databasen och lade bilderna på rätt ställe, och sen nästa gick igenom och sa, behöver du skicka till Facebook? Ja, det behöver du. Då skickade jag sakerna till Facebook och så skickade den ett meddelande vidare, och så behövde sitta till Twitter, så gjorde den det. Så vi gjorde en massa små processorer som alla hanterade lite liten del av att processa meddelandet. Men det slutar med att det är bara en sån här enkel kedja med 4 stycken processorer, så hamnar vi på någonstans mellan 7 och 11 operationer per meddelande. Varför 11? Jo, för att om vi kör det som heter peak lock på alla våra gets här, som peak lock innebär att jag hämtar meddelandet och jag kan pilla på det och det kommer ligga kvar i kön tills jag säger att det ska delitas. Ni ska alltid använda peak lock för system där ni behöver hålla koll på att meddelandena faktiskt processas okej. Okay? För annars så kan ni ta emot ett meddelande, så trillar er instans om kull och så försvinner meddelandet. Så då hamnar man på 11 operationer per meddelande. Om vi istället väljer att sätta en stor message receiver i mitten och lite logik för att skicka meddelandena fram och tillbaka mellan mindre processorenheter inuti den koden, så innebär det att varje process bara kostar 1 eller 2 meddelande. Då har vi sparat rätt många meddelande, så det är rätt schysst, eller hur? Det som är lite så här... Ja, just det, ett sista exempel innan jag ska visa ekonomin på det. Servicebussen erbjuder även topics and subscriptions. Man kan skicka meddelanden till en topic som då går ut till olika subscriptions. Och subscriptions kan dessutom sättas upp till att vara auto-forwarding till andra topics och liknande saker. Så man kan lätt hamna i en sån här liten grej. Man skickar in ett meddelande till en topic som vidarebefordrar till 2 subscriptions, där den ena skickar till en ny topic som vidarebefordrar till en par subscriptions och så vidare. Och det är ett jättebra sätt att fanna ut sina meddelanden och filtrera dem och liknande saker. Men det innebär att varje meddelande som skickas till servicebussen kostar 9 plus meddelande att hantera. Kanske finns lättare sätt att göra det. Typ låt alla prenumerera på topicen och filtrera dem på klienten istället. Låt alla ta emot alla meddelande. Vill de inte ha dem så släng ut dem. Då blir det mycket billigare. Men så tittar man på ekonomin bakom det här. Det finns 2 sätt att hantera meddelande i servicebussen. Det ena är basic, då betalar man 39 öre per miljon operationer. Man ska göra många operationer innan det blir dyrt. Så det är faktum att ni sparar 7 operationer per meddelande. Ni ska fortfarande ha många meddelande innan det blir dyrt, kan man ju lätt konstatera. Det andra alternativet är standard. Standard ger er vissa andra features, som sessioner och att delivery i ordning och lite såna saker. Då betalar man 78 kronor och 72 öre. Jag älskar de här jämna siffrorna de har i portalen. Per månad. Och då får man 12,5 miljon meddelande på köpet. Och därefter så betalar man 6 kronor och 30 öre per miljon meddelande som man vill skicka. Så även om ni kan spara några meddelande här och där, så om ni inte hanterar miljontals meddelande så är det en ganska liten vinst. Men om ni hanterar många meddelande, så blir det ganska snabbt så att om ni kör den här första modellen där det gick åt 11 meddelande per, eller 11 operationer per meddelanden, så kan vi lätt kosta. Tar ni emot 1 miljon meddelande och kör dem 11 gånger, och det blir 11 miljoner operationer istället. Och då blir det snabbt dyrt. Men det kräver att ni ska upp till rätt stor skala innan det är något större problem. Men det är en sak ni bör tänka på kring allt jag har sagt här. Nu jag säger allt ni har jag sagt kan ni glömma. Inte riktigt, men den dyraste kostnaden som finns i att utveckla system för molnet är ni. Alltså inte för att ni är dåliga utvecklare, utan mest för att ni kostar pengar. Mycket mer än vad en instans kostar. Och det ska man alltid ha i åtanke. Kom ihåg att alla era de här besluten ni tar för att vi kan spara lite pengar här och vi kan spara lite pengar här och vi kan göra det här, kostar i slutändan för att ni ska implementera det. Så alla de här kostnaderna måste lite grann mätas emot vad kostar det för er att göra det också. Kan vi göra det upfront och vara duktiga från början, eller vill vi börja med en lite mindre ekonomisk miljö och se att allting funkar och sen kanske splitta upp det och så vidare? Vill man till exempel inte bygga system som kan skala obegränsat och sen ha typ 4 användare samtidigt på den? Det hade varit mycket billigare och kanske bygga den lite lättare i början. Så kom ihåg det. Men i övrigt så var det ungefär allt jag hade att säga om cost-oriented architecture. Hoppas ni har några tips som ni kan ta med hem och att ni har någon form av annan tankeverksamhet kring hur ni väljer er hårdvara när ni, eller era instanser och liknande saker när ni börjar programmera. Och glöm inte att utvärdera sessionen om ni tyckte den var bra. Om ni inte tyckte den var bra, ta en öl. Om ni tyckte det var bra, ta en öl, en jättebra utvärdering, det var jättebra. Tack så mycket.